Okej, så välkomna allesammans. Nu kom vi igång på en gång här, men det är bra. Vi ska gå till Galaterbrevets 6:e kapitel. Och där ska vi titta på verserna 6-10. Och det här är den 16:e predikan efter trefaldigarhelgen. Nej, men nej, det är sån här grej i kyrkan. Det var alltid sån här roliga högtider. Nej, men det är alltså predikan nummer 16 och det är 18 stycken. Så den här och två till, sen är vi klara med Galaterbrevet. Och sen kommer vi helt enkelt bara att fortsätta att gå igenom de här 43 olika lärorna som jag har börjat att tala om på söndagar. Som också inkluderar alltså om man tar den här bibelskolekursen då som heter introduktion till teologi. Så det var det om detta, och vi ska börja med att be och så slår vi upp Galaterbrevets 6:e kapitel med början i vers 6, som jag sa förra gången att det är min favoritvers. Jesus, vi ber för de här tankarna nu, att du välsignar dem på ett underbart sätt. Herre, vi ber för maximal koncentration ikväll. Herre, vi lyfter upp Rosmarie som bad om förbön. Hon har sin behandling och hon vill gärna att den ska gå bra, men hon vill också att hon ska komma i kontakt med olika kvinnor som går igenom samma typ av sjukdom och har samma problem som hon kan få vittna för. Vi vill också be för Svante och hans och Mira, som Miras mamma gick bort här i förra veckan, och vi ber också för Svantes mamma Ulla som ligger på Nacka sjukhus, och vi ber att du skyddar henne, för hennes rumskompis hade fått influensan. Så här, vi ber för dem. Vi ber också för Heidi som är på Kanarieöarna, och ber för Mike och Jonathan som åker på fredag. Vi ber för mig själv som reser imorgon. Här, vi ber att du verkligen ta hand om oss allihopa i ditt namn, Jesus. Amen. Galaterbrevets 6:e kapitel och verserna 6-10. Låt oss därför... Nej, det var inte... Nu börjar jag i fel ände. Där. Nu förstår ni varför jag tyckte att den här versen var den bästa i hela Bibeln. Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framförallt mot dem som delar vår tro. Ni har säkert hört den här frasen att man kan inte köpa sig lycka. Men ändå så tycks det finnas någon slags koppling mellan pengar och glädje. Det finns så kallade lyckoforskare, och de har till och med bestämt en speciell inkomstnivå där man är som lyckligast. Tjänar man mer än det så blir man inte lyckligare, men tjänar man mindre än det så påverkar det den optimala lyckan. Hur sant det här är och var den här gränsen ligger, det kommer inte jag ihåg. Men det finns en koppling ändå mellan det materiella och det andliga, mellan pengar och glädje. Och inte så mycket liksom att vi kan köpa oss glädjen på det sättet, men det finns en tillfredsställelse när vi delar med oss av det som Gud har gett oss, och på det sättet så kan det ge en glädje. Och i den 8:e versen här så såg ni att det står att den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Och det är intressant att, vad är det han säger här egentligen? kan vi ge någonting och på det sättet få evigt liv? Nej, uppenbarligen inte. Evigt liv kommer av tro genom nåd. Men när det talar om evigt liv i Bibeln, ibland så talades det om kvantiteten. Alltså jag får evigt liv. Det är så här mycket. Ups. Och det får jag av alla. Eller alla får det, rättare sagt. Det här är evigt liv. Jag har det, du har det, alla och så vidare. Men det här eviga livet kan också ha olika kvalitet. Och det är det som Bibeln ofta talar om när det säger att vi ska vinna det eviga livet. Det eviga livet så tillvida att vi kommer till Gud är ganska lätt. Det är bara att tro på hans evangelium. Men att uppleva kvaliteten i det eviga livet redan nu men också i evigheten, det är en annan sak. Och vi ska tala om tre andliga principer idag. Och den första principen är att principen att skänka, den andra är principen att skörda och den tredje är principen att stanna eller stanna kvar, om man säger så, eller vänta kanske är ett bättre ord. Och den första principen hittar vi här alltså i det sjätte kapitlet. Den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Här talas det alltså om principen att ge. Och att ge är en nödvändighet för vår andliga hälsa. Och egentligen så kan man inte säga att vi har gett någonting förrän vi har gett våra egna liv eller våra egna kroppar som ett levande offer. Står det i Romarbrevet 12:1 att ge era kroppar som ett levande offer. Så våra kroppar, det vill säga våra liv, är större än pengar och materiella ting. De är de mindre sakerna. Och jag vet inte var jag fick den här siffran ifrån, men jag hörde den någonstans att den genomsnittlige kristne eller frikyrkliga personer och nu ger ungefär 2,5% av det man har. Ja, det kan ju tyckas att det är ganska mycket då för den som inte tycker att man ska ge alls till sådana här sammanhang. Men det är inte så jättemycket egentligen. Och med tanke på att det finns de som ger väldigt mycket så finns det uppenbarligen de som inte ger knappast någonting. Det finns olika typer av givande. Det finns ett givande som är med hjärtat. Det finns ett givande som är med hjärnan. Och i vår familj, vårt äktenskap, så ger Taina med hjärtat och jag med hjärnan. Det är väldigt intressant därför att jag är sådan att okej, jag bestämmer mig. Nu ska vi ge det här och det här så mycket då och då och så vidare. Och då tar jag bara med det liksom i beräkningarna och då är jag okej. Men inte några spontana grejer. Taina lite tvärtom. Liksom. Helt plötsligt så går jag och tittar i min garderob. Det fanns det 3 kostymer. Nu finns det bara 2. Vad har hänt med den tredje? Ja, det var någon som behövde den. Okej. Och så vidare. Så att det är det här att ge med hjärtat och att ge med hjärnan. Det ena utesluter inte det andra. Det ena är inte rätt och det ena är inte fel. Jag skulle inte vilja påstå fullt ut att det är kvinnligt och manligt givande heller. Men det kanske ligger någonting i det. Men principen att skänka är väldigt viktig. Och han talar om det här liksom att vi ska ge. Jag ska inte gå in på den detaljen nu, men förvaltarskap. Ibland ser man människor spendera sina pengar på det här sättet hela tiden. Och har man någon gång tänkt, jag vill säga mina pengar, ja, okej, men har du någon gång tänkt på hur långt de här pengarna faktiskt kan gå om jag skulle vara missionsmedveten? Det är helt otroligt. Jag menar, 1000 kronor i månaden är möjligt att det räcker för att avlöna en pastor någonstans i Afrika till exempel heltid. Men jag bara tar det som en liten parentes. Att vara missionsmedvetna. Och jag kommer ihåg för många, många år sedan så hade pastor Schaller en bil och han hade en nummerskylt som det stod Think Missions på den. Så att det var liksom när man såg den bilen så tänk på missionen. Så vi har principen att skänka. Sen har vi principen att skörda. Vi läser där. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vilken princip? Vilken princip? När vi tror att vi kan komma undan med lite av varje sådär. Säger Gud, nej, absolut inte. Kanske under en tid, kanske inför människor. Kanske du kan lura dig själv. Men det du skört sår, det kommer du också att skörda. Och det är en princip som Gud har lagt ner i sin skapelse. Den står att den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Så med andra ord, om jag sår det mänskliga, om jag sår det kötsliga, ja, då kommer jag att leva ett destruktivt liv. Men det finns också ett sätt att så i andens åker och på det sättet skörda evigt liv. Och återigen, då handlar det alltså inte om att komma till himmelen eller att bli rättfärdig förklarad inför Gud, utan det handlar helt enkelt om att uppleva kvaliteten i detta liv som jag redan är delaktig av. Så om vi sår i den fysiska världen så skördar vi någonting i den fysiska världen, och om vi sår i den andliga världen så skördar vi någonting i den andliga världen. Den fysiska världen består inte, som ni vet, men det gör den andliga. Det finns dock en överlappande princip mellan det andliga och det materiella. Och vi kan alltså enligt Bibeln så någonting i den materiella världen, men skörda någonting i den andliga världen. Därför att, som jag sa, ja, om det var för ett par veckor sedan, att liksom vad vi gör med våra pengar och materiella ting, det är en spegel av mycket av vårt andliga liv. Så det här eviga livet blir konkret när vi låter honom leva det ställföreträdande livet. Vi talar ju ofta om ställföreträdande död, att han dog i vårt ställe. Men vi har också ett ställföreträdande liv. Det vill säga, han vill leva sitt liv genom oss. Och när han gör det, ja, då blir det här givandet möjligt. Vi kan anstränga oss till det yttersta i våra egna liv eller i vår egen kraft. Men vi kommer inte speciellt långt. Antingen så slutar vi att göra det, eller så gör vi det och blir mänskligt stolta eller vad det nu kan vara. Men när han lever sitt liv i oss, då blir det helt annorlunda. Så våra liv kan bli bättre om vi sår materiella ting i den andliga världen. Och på det här sättet så kan man säga att det finns en koppling mellan pengar och lycka. Ni vet hur vi kan bli lagiska i vårt tänkande. Jag ger ett tionde nu, eller jag ger en viss summa här. Och Gud, då måste du ge tillbaks. Och du ska ge tillbaks på det här sättet, vid den här tiden, och så vidare och så vidare. Men vi kan inte låsa in Gud på det sättet. Utan jag ger inte Gud någonting för att få någonting tillbaks på det sättet. Välsignelser är garanterade i Bibeln, både i den här världen och nästa, om våra motiv är rätta. Men många gånger är de inte det. Men även om de här materiella välsignelserna kan inkludera materiella välsignelser, så vet vi att de andliga välsignelserna alltid finns där. Och det är givandet av pengar som välsignar, inte tjänandet av dem. Jag läste om en grupp människor som möttes 1928 i Chicago. Och det var världens mest framgångsrika finansfolk. De möttes på någonting som hette Edgewater Beach Hotel i Chicago. Och unga människor blev uppmuntrade att följa de här människornas exempel. Liksom, gör vad de gör och bli framgångsrika, bli rika och så vidare. 25 år senare så följde man upp de här personerna som deltog i det här mötet. Och jag bara nämner några. VD:n för Bethlehem Steel, jag vet inte om ni känner till det företaget, jag vet inte om det finns, men Charles Schwab. Han levde på lånade pengar de sista 5 åren av sitt liv och dog bankrutt. Arthur Cutten, en superrik vetehandlare, dog utan att kunna betala sina skulder. VD:n för New York-börsen Richard Whitney satt i Sing Sing-fängelset efter 25 år. Jesse Livermore, en av Wall Streets största klippare, begick självmord. Leon Fraser, VD:n för Bank of International Settlements, begick självmord. Ivar Kryger, om någon känner igen honom, tändstickskungen, begick självmord. Det här är listan på de här absolut mest framgångsrika människorna som möttes på det här hotellet 1928 för att vara ett exempel för världen, för de unga och så vidare. Men 25 år senare, när man följde upp de här människorna, så såg man vad som hade hänt i deras liv. Med andra ord, de visste hur man tjänade pengar, men de visste inte hur man ska leva. Och det är intressant, verkligen. Så vi har principen att ge, eller principen att skänka. Vi har också principen att skörda. Och om vi sår i fel åker, då blir det fel. Nu har vi en princip kvar, och det är principen att, jag säger, stanna kvar, att förbli i någonting. Det här är verserna 9 och 10. Låt oss inte tröttna på att göra gott. När tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framförallt mot dem som delar vår tro. Det kan vara rätt så svårt att vara tålmodig när man sår materiella saker i den andliga världen, eftersom vi inte ser några direkta omedelbara resultat. Jag kanske lägger någonting i kollekten, jag kanske ger mig tionde eller så vidare. Men det är ingenting som jag får tillbaks på en enda gång. Jag sår någonting materiellt i den andliga åken. Men jag måste lita på att Gud tar dessa pengar och materiella ting och verkar med de här, eller genom de här sakerna, på ett sådant sätt att så småningom så kommer det tillbaks. Så småningom så blir jag välsignad på olika sätt. Och vad vi dock får tillbaks på en gång när vi ger av det som Gud har gett oss, det är en omedelbar glädje. Och det står i Andra Korinthierbrevet 9:7 att Gud älskar en gladgivare. Jag tänkte på det här, hur viktigt det är att stanna kvar i det man gör. Vet hur ytliga vi är, och vi, den här generationen nu, vi är mycket ytligare än vad den tidigare generationen var, därför att de levde väldigt mycket på plikten, att man ska göra rätt vare sig man får ut någonting av det eller inte. Nu är det mer liksom, vad kan jag få ut av det här, annars så vill jag inte vara med. Men jag tänker just på det här liksom, att trots problem, trots svårigheter, att förbli i en situation. Och jag hörde en historia om John Walward. Det är han som har skrivit den här boken som några av er läser. Kyrkan i profetian. Han var den andra rektorn efter Louis Spear Schaeffer på Dallas teologiska seminarie. Och han blev troende som ung på ett bibelstudie som handlade om just Galaterbrevet som vi håller på med nu. Han hade 4 barn. 2 av dem hade svåra mentala problem. De bodde på olika hem. En av sönerna var totalrebellisk men kom tillbaks till Herren när han var i 30-årsåldern. Den fjärde och yngste sonen var väldigt smart, kom in på läkarlinjen, dog i en trafikolycka när han åkte till sin första lektion på läkarlinjen. Så 2 mentalt störda barn. En rebell och en som var klipsk men som dog i en bilolycka. Då kan man säga, varför? Ja, jag har inget svar på det. Ingen annan har ett svar på det heller. Men han slutade aldrig att marschera. Han marscherade med Gud och han var rektor där, och jag vet inte om någon av er har hört honom någon gång. Han har varit död i ett antal år, men en fantastisk gudsman. Så jag tänkte på det. Jag tänkte en annan historia. En man som heter Edward Kimball. Han var söndagsskollärare. Och han hade ett hjärta för de här unga människorna. Och en dag så var han ute och gick. Och han gick förbi en skomakarverkstad. Och den här skomakarverkstaden, den... det jobbade en ung kille där som hade gått i hans söndagsskola, eller gick kanske till och med. Och han gick förbi, han sa nej, jag ska inte gå in. Han gick tillbaks, han gick förbi igen, sa nej, jag går inte in. Han gick fram och tillbaks flera gånger. Till slut fattade han mod, gick in, träffade den här unge mannen och fick leda honom till tro. Och den här mannen var alltså D.L. Moody. Och jag vet inte om ni känner till vem han var, men han hade en kyrka i Chicago som var väldigt stor. Han predikade för miljontals människor. Han predikade också i London, i Storbritannien. Och då kom en man som heter F.B. Myers till tro. Han blev evangelist, predikade i New England. Så amerikanen åkte till England, engelsmannen åkte till USA. Och han kom till tro. Och då kom en man som heter Wilbur Chapman till tro. Och han blev en evangelist. Och han anställde Billy Sunday. Jag vet inte om ni vet vem Billy Sunday var, men han var en väldigt, väldigt känd baseballspelare. Och han kom till tro. Han var väldigt radikal. Han kastade stolar och grejer när han predikade. Väldigt rolig man. Men han var i North Carolina och predikade med framgång. Och de sa, kan du komma tillbaks? Han sa, jag kan inte. Men jag är upptagen. Men han skickade Mordecai Ham. Nu har vi ett antal olika namn här. Och när han kom och predikade så var det en ung man som gav sitt liv till Kristus. Och det var Billy Graham. Och för er som inte hänger med i svängarna och säger, jag känner inte till de här namnen, liksom gamla gubbar som har varit döda i hundratals år. Men det här är extremt fantastiska gudsmän som har varit använda av Gud. Men det började med Edward Kimball, en väldigt, väldigt enkel man som undervisade söndagsskolan. Och han var ute och gick och han kom ihåg en av de här eleverna som jobbade i en skoaffär, eller en skomakarverkstad. Och han gick förbi och han tvekade. Och han gick förbi igen och han tvekade och han gjorde det många gånger. Men till slut fattade han mod. Och här ser vi en kedja, en oavbruten kedja, 5, 6, 7 namn som jag räknade upp. Kända personer som allihopa har varit väldigt använda av Gud. Och den leder ända fram till Billy Graham. Och för er som inte vet vem Billy Graham är, han fyller 100 år i år. Han är född 1918, han är fortfarande i livet. Så lever han, jag vet inte när hans födelsedag är, men några månader till så kommer han att bli 100 år. Och han anses vara den man som, åtminstone innan internet blev till, som har förmodligen nått flest människor med evangelium. Så, vi ger i tro. I Ordspråksboken 3:9. Vi lånar i åskådning, det vill säga vi visar, vi lånar inte i tro. Ja, liksom tar ett lån i tro. I Ordspråksboken 22:7. Vi sparar i tro. I Ordspråksboken 6:67. Och vi spenderar i åskådning, det vill säga i vishet. Och jag bara tar ytterligare ett exempel på principen. Att vara kvar, att stanna kvar. Lita på att det jag sår av mitt materiella i andens åker, det kommer att ge en skörd. John Walworth hade 4 barn och vi hörde vad som hände med dem. Vi berättade om den här söndagsskolläraren Edward Kimball. Men jag tänkte också på en man som heter Nicholas Winton. Nicholas Winton, en engelsk börsmäklare. Som åkte till Alperna för att åka skidor 1939. Kompisen hade han med sig föreslog att de skulle åka till vad som var då Tjeckoslovakien. För att se hur det var med judarna. Och när han såg förföljelsen av dem, kriget bröt ut senare samma år. Då hjälpte han och lyckades få ut 700 barn ur Tjeckoslovakien. Och de placerades i olika hem. Och han hörde aldrig från dem efter det. Alltså någonstans i Storbritannien. Och han berättade det aldrig för någon heller. Intressant. Men han hade en sån här bildalbum liksom, på något sätt. Och hans fru som han gifte sig med efter kriget sen. Hon hittade det där. Och hon arrangerade så att BBC kom. Och de lyckades hitta 254 av de här barnen. Och de kunde komma och möta honom. Och det här var alltså många, många år. Nu ska vi se, 1939. Det var 70 år senare. Så var det ett program. Han blev adlad av drottning Elisabeth. Och Gud välsignade honom med god hälsa. Och han var 100 år när programmet gjordes 2011. Och han var hur skarp som helst. Ni kan googla Nicholas Winton, BBC 2011, judar eller någonting i den stilen. Så hittar ni det säkert. Men jag tänkte just på det här liksom att han gjorde någonting. Han räddade 700 barn ut ur Tjeckoslovakien. Som en ung man. Sen glömde han bort det. Tyckte att det var ingenting speciellt. Men 70 år senare så är han med i ett tv-program. Då är han själv 100 år gammal. Och han blev adlad för sin tjänst. Och, jag menar, om vi inte ger upp, läste vi rätt, så ska vi få skörda. Den här mannen, det här är en helt världslig, normal berättelse. Det är inga kristna förtecken på det sättet. Jag vet inte ens om han var troende. Men det är bara så häftigt att se att han gjorde någonting. Och man kan säga, liksom, okej, jag gjorde det, men ja, det hände ingenting. Han levde sitt liv. Men han fick skörda fantastiska grejer. God hälsa. Han blev adlad. Han fick vara med på tv. Han hade ett skarpt sinne även när han var 100 år. Och alla de här sakerna kom fram. Så om vi inte tröttnar så får vi också skörda. Skörda evigt liv. Inte i bemärkelsen att vi blir rättfärdigförklarade inför Gud. Utan i bemärkelsen att det här livet som vi har fått av Gud, kvaliteten på det livet blir så mycket större, så mycket bättre. Gud har gett oss någonting och det är inte tänkt att vi ska så att säga sitta på det, utan Gud vill att vi ska ge det vidare. Han vill att vi ska ge det fysiska, materiella, ekonomiska, att så det in i den andliga världen. Och han säger, ni kommer att få skörda garanterat. Om ni inte, som det står i engelskan, svimmar. Fint. Men här står det, om ni inte ger upp, står det. Vilka fantastiska principer. Principen att skänka, principen att skörda, men också principen att stanna kvar. Vi ser alla de här. Vi ger av det vi har. Vi vet att vi kommer att skörda det vi sår. Men vi förblir också i de situationerna. Även när de är svåra. Även när de är kanske inte ideala. Men förr eller senare så kommer vi att skörda. Så här är vi. Tackar dig för de här tankarna. Och vi ber att du välsignar dem för våra hjärtan. I ditt namn. Amen.
Amen.